ända sedan dess under hela sitt liv. Men det är få människor som jag har träffat som har haft en sån förtröstan på Gud. Den här kvinnan, hon kunde inte äta själv. Hon kunde röra handen lite grann och då var det så att människor fick mata henne. Och hon fick ha hjälp i princip med allting. Men hon bars av en förtröstan på Gud som jag nästan blev avundsjuk. Eller tänk, ni kanske har hört den där berättelsen om flickan som kom till TC. Och så på den tiden när det var krig i Bosnien. Och så var hon där i TC tillsammans med andra ungdomar. Det här stället i Frankrike dit det kommer ungdomar från hela världen för att samlas i bön och så. Och gemenskap. Och då blev ett franskt TV-team intresserade av henne och tyckte det var spännande med människor som kom från Bosnien då det var krig där, så de ville intervjua henne. Och så frågade de henne bland annat den här frågan: hur kan du tro på Gud när du har varit med om allt det du har varit med om? Hur kan du tro på en god Gud? Och då tittade flickan lite klurigt på journalisten och så sa hon så här: tror du att det är Gud som krigar i Bosnien? Utan så berättade hon om att det var hennes tro som gjorde att hon orkade med och leva i den här kampen som hon levde i. Och jag tänkte när jag hörde Pers inledning här, så tänkte jag egentligen behöver inte jag säga så mycket mer, utan den där andakten Gunilla hade, den säger väldigt mycket om vad det handlar om, som vi hade igår. Men jag tänkte vi ska stanna upp inför kampen, inför uthålligheten och inför tryggheten. Kampen, uthålligheten och tryggheten. Jag tror att vi allihop har upplevt kamp i våra liv på många olika sätt. En del av oss kanske har upplevt en kämpig tid eller lever i en kämpig tid i livet. Andra av oss hör saker som vi kan tycka är lite kämpiga som finns i vår omvärld. Det är 2 år sedan Ryssland startade kriget mot Ukraina. Det har vi hört på nyheterna nu de här dagarna. Och så tänkte jag på häromdagen, jag tror det var 1989 som Berlinmuren föll. Är det några som kommer ihåg det? Då tänkte man, nu går vi in i en ny tid. Och när jag pluggade teologi när jag var prästvig, så bildades solidaritet. Och man fick se bilder på TV från de här strejkande arbetarna i Polen. Och när de stod där så kom det dit präster som delade ut nattvården till dem. Som stöttade dem på det sättet. Och då tänkte man, det är en ny tid i Östeuropa. Och så står vi där vi står idag och känner, vart tog allting vägen? Och så kan de här tankarna om kamp och motstånd blir ganska starka. Och man kan ställa frågan, var är Gud i det? Men de här texterna vi har idag, de går mycket djupare än så. De handlar ju om en kamp med Gud. De handlar inte om andra saker som ställer till det. Utan de handlar om den kananeiska kvinnan som får kämpa för att komma nära Jesus. Det handlar om Jakob som får kämpa den här natten för att få Guds välsignelse. Den handlar om Paulus som i sin kamp får kämpa med alla möjliga saker han möter i sitt liv. Och ändå se Guds kärlek, omsorg och välsignelse. Och det är lätt att slås av den här tanken. Leker Gud med oss? Skojar han med oss? Testar han på ett sånt sätt att han vill liksom nästan ställa till det för oss? Men Det är inte Guds tanke, utan Gud vill hjälpa oss att hitta ett djup. Var vi har vår trygghet någonstans. Vad det är som ytterst bär. Vad vi än råkar ut för i livet. Jag använder ibland, för att få mig själv att tänka till, så använder jag, det här är ingen vanlig bibel, utan det är den här The Message. Jag vet inte om ni har talat om den. Det är alltså ingen regelrätt översättning, utan det är en parafras kan man säga, alltså en tolkning av bibelordet. Som en som heter Eugene Peterson, om jag nu uttalade det rätt, har skrivit. Han berättar bland annat så här om den kananeiska kvinnan. När lärjungarna säger till Jesus så här: hon är på oss hela tiden. Kan du inte göra något åt det? Vi blir tokiga på henne. Nej, sa Jesus bestämt. Jag har fullt upp med de får från Israels folla som har gått vilse. Och det här vidgar lite, tycker jag. Nu är det en tolkning, men det vidgar lite om vad Jesus säger. Just nu och hans uppdrag, fåren i Israels folla, att hjälpa dem att hitta evangeliet. Sen skulle han gå vidare till kvinnan och andra. Men hon stod på sig och hon kom fram till Jesus och hon fick det hon behövde i sitt liv. Gud skojar inte med oss. Gud leker inte med oss. Men han kanske inte gör riktigt så snabbt eller som vi ibland tror, alltså på det sätt som vi tror att saker ska ske. En del av er kanske håller på med idrott. Och när en tränare ska så att säga välja vilka spelare i ett lag som det är värt att satsa på, så ser han, vem är det som kommer på träningen? Vem är det som kommer trots väder, trots andra saker som händer, och som håller ut och som vill gå vidare? Jo, det är den person som ser målet. Det är den person som ser varför vi håller på att träna som vi gör. Som ser att jag måste träna för att nå dit. Jag måste hålla på med det här. Det är inte roligt varje dag, men jag behöver det för att nå målet. Den kampen påminner väldigt mycket om vad vi möter i våra liv. Gud vill inte plåga oss. Men han vill ändå se hur viktig tron är för oss. Om jag är villig att satsa. Så långt det här med kampen. Sen kommer det med uthålligheten. Det var nästa sak jag tänkte vi ska stanna inför. Och då använder jag The Message igen. Då tolkar han det så här. När han skriver att då gav Jesus med sig. Kvinna, sa han, din förtröstan är något i särklass. Du får som du vill och i samma stund blir dottern frisk. Jag tycker det är lite roligt uttryck. Din förtröstan är något i särklass. Kvinnan visste var hon kunde få hjälp. Och hon gav sig inte. Och Paulus påminner oss i episteltexten vi hörde i andra Korintherbrevet. Han påminner oss att han mötte svårigheter, han mötte motstånd. Men han var trygg i sin kallelse. Det var ju till och med så när han kom till tro att de andra lärjungarna, de andra apostlarna, de undrade, vågar vi lita på honom? Och det kan man ju förstå. Eftersom han hade förföljt de kristna. Men Paulus gav sig inte. Han gav sig ut i öknen. Läste på i skrifterna. Vad det handlade om. Kring Jesus och det evangeliet. Och han bar med sig den kallelse. Som Gud hade gett honom. Hela tiden. Vad han än mötte för motstånd. Vi kan känna kanske lite, ja men jag, är jag så stark, kan man ju känna ibland. Den här kvinnan i texten i evangeliet, hon verkar ju lite svag, sådär. Och vi kan känna lite till mans ibland att min uthållighet, den är inte så stor. Men egentligen så handlar det om riktningen i vår uthållighet. Precis som det gjorde för kvinnan. Vem var det hon vände sig mot? Vem var det hon gick till? Vem var det hon så att säga inte gav upp och släppa? Jo, det var Jesus. Och vem vände jag mig emot? Vart är jag på väg i mitt liv? Söker jag Jesus, så visst möter jag motstånd. Då försöker djävulen dra mig åt andra hållet. Då finns det liksom tankar som försöker störa. Nej, men Jesus bryr sig inte om vad du har att komma med. Jesus tar inte dina böner på allvar. Och allt det här tvivlet som dyker upp. Men på något sätt så är vi på rätt väg. Därför att vi vänder oss mot Jesus. Men för det är som att djävulen vill skapa oro hos oss. Och då kan vi veta det. Att oron kommer egentligen inte från Gud. När jag söker mig till Jesus. Och det kan vara en bra minnesregel. Om det däremot är så att jag är på väg bort från Gud. Att jag liksom håller på att lämna det här med tron och går åt ett annat håll. Då är det tvärtom. Då är det som att djävulen säger till mig, ja men kör du på, det är lugnt. Medan då Guds helige ande säger till mig, stopp nu. Och då oroar Gud mig. Då gnager det någonting hos mig som Guds ande försöker säga till mig. Men Mikael, tänk efter nu. Vad håller du på med? Och då är det som att anden vill påminna mig om vilken riktning jag har i mitt liv. Är jag på väg mot Jesus? Eller är jag på väg åt ett annat håll? Och när vi ser det här hos denna kvinna, att hon söker sig till Jesus, så ser vi att hon är faktiskt ganska stark mitt i sin svaghet. Hon är stark, inte för att hon är duktig, utan för att hon vänder sig till Jesus. Hon gav inte upp, och hon har fantastiskt nog fått vara ett föredöme för oss alla. Hon var ju inte ens en av apostlarna, hon var inte ens jude, hon var en kananeisk kvinna. Men hon blir ett föredöme, och det är därför berättelsen står med i Bibeln för att påminna oss om det här. Att hon hjälper oss att vända oss mot Jesus. I kampen, vad som än händer i livet. Och då ska vi också landa i det här med tryggheten, tänkte jag. Jag skrev lite längre än vad jag brukar och blev orolig. Håller jag på för länge nu? Men jag vet inte, ni får väl säga det, men jag får försöka säga det jag ska säga. Får ni stå ut med det. Ni kanske har hört, det är en berättelse som har följt mig genom åren. Som jag tycker är ganska fin, ni kanske har hört den. Men det handlar om en man som sitter vid, och den är ju aktuell för mig eftersom jag bor vid kusten. Men så sitter han vid sin sjöbord, en fiskare. Han sitter och njuter av eftermiddagssolen. Och så kommer det en köpman förbi, en man som liksom jobbar ganska hårt med att få in pengar i sin verksamhet. Och han blir lite provocerad av att den här fiskaren sitter och latar sig vid solen. Så han går fram till honom och säger, varför sitter du här? Varför är du inte ute och fiskar? Ja, men jag fiskar färdigt för idag. Ja, men fiskar du mer? Varför fiskar du inte mer, frågar han. Ja, vad ska jag göra då? Jo, men fiskar du mer, då kan du köpa en större båt och få ännu mer fisk. Jaha, säger fiskaren. Och när jag har gjort det, vad ska jag göra då? Ja, men då kan du köpa en ännu större båt om du fiskar ännu mer fisk. Ja, men sen då, säger fiskaren. Ja, men då kan du köpa en hel fiskeflotta och då kan du fiska hur mycket fisk som helst. Ja, och vad gör jag sen då, säger fiskaren. Ja, sen kan du sätta dig ner och ta det lugnt, säger köpmannen. Och då förstår ni, anar ni kanske vad fiskaren säger. Ja, men det är ju det jag gör. Han hade upptäckt en sak i livet. Han hade upptäckt en förnöjsamhet. Han hade upptäckt vad Gud hade gett honom i livet. I alla fall är det en bild för det. Han hade fått se någonting i livet som köpmannen hade missat. Och det är lite det vi kan se, eller ännu mer egentligen, vi kan se hos Paulus i andra Korintherbrevet. Han mötte svårigheter, han blev ifrågasatt, han blev fattig, han var inte lika ansedd i samhället som han var tidigare när han var nära fariserna och de skriftlärde. Men han var trygg. Därför att han levde nära Jesus. Och han bars av evangeliet. Och det ställer till mig och dig en fråga. Hur är det med oss? Var har vi vår trygghet någonstans? Vad är det som bär när livet knakar egentligen? Tänk att förlora allt det materiella, som flickan i Bosnien eller så många i Ukraina som vi hört talas om, som blir intervjuade i tv, eller att vi själva drabbas av en brand eller någonting, eller en sjukdom. Vad är det som i den här gamla sången, vad är det som bär när allting annat sviker? Och då kommer ju svaret som Paulus lyfter fram och som också finns i den sången. Det är Guds nåd. Det är det som bär. Och det är där tryggheten finns. Och jag vet att det är lätt att stå här och tala om den tryggheten. Men jag vet att det kan vara svårt mitt i livet och se den när det dyker upp saker som blir jobbiga för oss. Men just därför behöver vi en sån här söndag som påminner oss om det. Paulus, det som står i andra Korintherbrevet som vi läste idag, det slutar med det här citatet. Jag är fattig, men jag är många rika. Jag har ingenting, men äger allt. Storheten ligger inte i vad jag kan, vad jag gör, vad jag uträttar, utan storheten ligger i vem du och jag tillhör. Det där tryggheten är. Det är det som bär oss i våra liv. Och jag vill sluta med att citera från en bön som har betytt mycket för mig, en gammal bön. Och den sista delen i bönen är så här. Herre, låt ingenting dra mig bort från din kärlek. Varken hälsa eller sjukdom, rikedom eller fattigdom, ära eller vanära, långt liv eller kort liv. Må jag aldrig söka eller välja att vara någon annan än den du vill att jag ska vara. Ja, Herre, du ser att livet ibland kan vara en kamp för oss som kan vara svår att begripa. Men hjälp oss att hitta den där uthålligheten så att vi vänder oss till dig vad som än händer. Och så att den trygghet du bär, du ger, bär oss genom livet. I Jesu namn. Amen.